Tack Lovisa och teamet. Det är fantastiskt att få tillbe Gud, framförallt när det har hänt så mycket i världen och i Sverige. Så bra att få lyfta ögonen till honom. Som Anna nämnde så heter jag Ellen Eklöv, för er som inte känner mig. Jag känner igen många av er, men inte riktigt alla. Jag har inte bott här på många, många, många år, men ändå medlem i församlingen och har lite min, som en av mina baser i Sverige, har jag, eftersom mina föräldrar bor här. För jag bor numera i Turkiet, som Anna också nämnde, jobbar med församlingsplantering där. Och ni som församling är med och stöttar mig också och ber för mig, och det är otroligt tacksam för. Så tack för det. Men som sagt, jag ska inte berätta jättemycket om mitt arbete där idag. Nästan ingenting alls. Utan om ni är nyfikna på det, så kom på tisdag kväll på bönen. För då ska vi be särskilt för Turkiet. Och då kommer jag berätta lite mer. Är det så också, jag ska bara nämna att om någon vill få mina nyhetsbrev som jag skickar ut och följa lite mer vad jag gör, så finns det lappar där ute i fikarummet som jag har lagt på ett bord som ni kan ta. Så kan ni få min mailadress där och skicka mig ett mail. Eller komma och ge mig er mailadress, så skriver jag upp er på min lista. Så gör det sen. Det finns där ute i hörnet. Om ni är intresserade. Jag tänkte utgå från en text i Uppenbarelseboken till predikan idag. Så jag läser den här. För er som har biblarna med er, så är det Uppenbarelseboken kapitel 3. Och det är verserna 14-22. Ett brevet till Laodicea. Så här står det. Skriv till församlingens ängel i Laodicea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och Herre, vi ber att du ska göra ditt ord levande för oss idag. Jag vet inte om ni är som jag, men jag tycker att den här texten är lite jobbig att höra. Och flera av de andra breven i Uppenbarelseboken också. För ofta när jag läser det här så får jag en liten känsla av där olust i magen. Så gäller det här mig också? Är jag en av de här ljumma som Jesus säger att han vill spy ut? Det vore ju ingen rolig tanke. Jo, jag är ju rik. Det stämmer. Kanske inte infört med Ingvar Kamprad eller Bill Gates eller någon filmstjärna. Men jag har det ju trots allt bättre än 90-95% av världens befolkning. Och är det här någonting som hindrar mitt andra liv? Och hur ska jag förhålla mig till det? Och sen då om palmsöndagens tema. Att Jesus rider in i Jerusalem och rensar templet och till slut dör och uppstår. Vad har det med Uppenbarelsebokens text att göra? Att han rensar på platsen där Gud bor för att bereda plats för bön. Att han vinner seger över döden och ondskan. Ja, den här ondskan som vi fortfarande ser så mycket av i världen. Jag menar, det är de här kemgasattackerna i Syrien och svältkatastrofer, miljontals människor på flykt. Och så det som hände i Stockholm, här på vår egen hemmaplan. Hur hänger allt det här ihop? Och hur kan vi kristna egentligen påverka någonting av det? Jag tror att Uppenbarelsebokens text håller mycket i svaren på de här frågorna. Och jag tror inte att Gud vill att vi ska leva i hopplöshet med den här känslan inför det onda. Utan att vi ska ha tro och hopp mitt i våran vardag. Även, eller vare sig vi bor här i Vargön eller i Turkiet eller i Stockholm eller var vi nu bor. Och även om det kan kännas jobbigt att konfronteras med de här frågorna och med den här texten, så tror jag att det är nyttigt. För tänk, vore det inte skönt om man istället för att ha den här olustiga känslan i magen kunde säga med uppriktighet att nej, jag är inte ljum. Jag följer Jesus så helhjärtat som jag vet hur. Och jag tillhör den segrande sidan. Så låt oss rota lite i de här frågorna idag. Men innan vi går in på det så måste vi titta lite mer på den här bildspråket som används i texten. För Uppenbarelseboken klassas som en profetisk text. Och den kan använda mycket poetiska och liksom målande beskrivningar. Vilket kan göra det svårt att förstå. Speciellt om man inte vet sammanhanget. Och i första kapitlet i brevet, boken, så skriver aposteln Johannes. Eller han beskriver att han ser en syn av Jesus när han var fånge på ön Patmos, som ligger, det är en grekisk ö, ligger precis utanför kusten till Turkiet. Och i synen så ber Johannes att skriva 7 stycken brev till 7 olika församlingar. Och alla de här församlingarna ligger i dagens Turkiet. Och det här är brevet till Laodicea, som var en väldigt rik stad. Just här så möttes 3 olika handelsvägar mellan Europa och Asien. Och den här rikedomen som det medförde var ju någonting som hela staden fick ta del av. Man hade också varma hälsokällor som folk kom och kurerades i. Man hade tillgång till de bästa läkarna och till och med en medicinskola, läkarutbildning. Så man kände till mycket om det här med mediciner och för alla möjliga krämpor och det här med salver för ögonen som nämns och sådär. Men en stor brist som staden hade, det var att man inte hade något eget dricksvatten. Och det fick man hämta då 6 kilometer bort ifrån via en akvedukt som man hade byggt. Och när det här vattnet då väl kom fram till staden så var det inte längre kallt och friskt. Och jag kan bekräfta att i den här 40-gradiga värmen som det kan bli i Turkiet så vill man ha friskt och kallt vatten på sommaren. Så därför så används då också det här språket med ett ljummet vatten. Men den här situationen i staden, det gjorde att invånarnas egen bild av sig själva var att de var rika och hade det väldigt bra. Och en syn som också präglade församlingen i staden. Men det var ju tydligen inte det som Jesus såg. Han hade en helt annan bild av deras situation och andliga liv. Och jag kan tänka mig att för dem som tog det här brevet på allvar så måste det ha känts som ett knytnävslag i magen. Alltså förhör igen själva här, vers 19 och 17 och 19. Du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind, naken. Ouch. Alla som jag älskar tillrättavisar jag och tuktar. Ja. Var därför ivrig och omvänd dig. Vem gillar att bli tillrättavisad? Är det någon här som gillar att ha fel? Ja, men det är fint. Man lär sig ju alltid någonting då. Men tänk om Jesus skulle säga det här till oss idag. Till dig. Du Ellen, du är eländig, du är beklagansvärd, du är blind, du behöver tuktas. Och det är ju faktiskt till församlingen som Johannes skriver till här. Till de som redan är kristna. Sådana som oss här idag. Och det är ju faktiskt en intressant bit av den här texten. För de här senare verserna som kommer använder vi ju oftast när det handlar om evangelisation. Så Jesus knackar på ditt hjärtas dörr. Vill du öppna den och låta honom komma in? Och jag tror inte att det är fel att läsa versen så, eller det här sammanhanget. För att Guds ord kan ju tala till oss på olika plan och i olika tider. Men i det här sammanhanget så är ju brevet skrivet till församlingen. Till de som redan anser sig följa Jesus. Så vad menar han då med att vi behöver omvända oss och öppna dörren för honom? Alltså min erfarenhet, det är att Jesus faktiskt ofta knackar på våra dörrar. Om vi stillar oss och tar oss tid att lyssna, så gör han det i form av den här djupa längtan som kommer från vårt innersta. Efter en närmare gemenskap med honom, eller efter frid, glädje, frihet, ett meningsfullt sammanhang att tillhöra. Efter att ge mer utrymme i livet för det som verkligen betyder någonting. Och den här längtan, de här knackningarna, kommer fram som små hintar eller glimtar ibland. Men vi kan välja att öppna eller att inte. Och att följa de här hintarna eller att inte göra det. Men precis som församlingen i Laodicea så tror vi i dagens samhälle att vi är rika. För vi har så mycket. Ett sånt stort överflöd. Och allt det här bidrar egentligen till att vi blir mer fattiga andligt sett. På SVT så gick det nyligen en dokumentär som heter Rebelldoktorn. Jag vet inte om det är några av er som såg den. Handlar om kirurgen. Han var inte bara kirurg, men han var delvis kirurg. Erik Eriksson. Han jobbade på en klinik i Etiopien. Och han pratar om där hur de etiopierna som har det så lite materiellt sett, men är så mycket rikare andligt sett än vad vi i Sverige är. Och de som egentligen inte har så mycket alls, de är rikare än vad vi är. Och jag tror att alla människor har de här längterna. Men samhället har ju istället för att hitta lösningen hos Gud gått tvärt emot. Och man försöker mätta sig med en massa andra saker. Och samtidigt så späs våran hunger på genom reklamen som säger att vi måste ha mer och mer och bättre. Man ska ha fler följare på Instagram, senaste mobilen. Man måste ha de senaste vårgarderoben, vårkläderna. Och så de här läckra recepten från dagens innekock för lördagens lyckade parmiddag. Och sen för att fullända hela helgen så kan man ju titta på någon av årets 100 bästa tv-serier som finns på Netflix. Härligt. Och allt det här, det säger ju att vi behöver mer och mer av det som egentligen inte mättar. Och det är så lätt för oss att dras med i det. För mig så har en av de här sakerna varit såna här feel good filmer. Och ni som tycker att en missionsarbetare bör leva ett helt igenom heligt liv, ni får hålla för öronen nu. För om jag är trött en kväll i Turkiet, eller kanske lite nere för man känner sig ensam, då är det ju så trevligt att försvinna in i filmens värld ett tag, en liten stund, och så lever man sig in i en annan historia som förhoppningsvis slutar lyckligt. Det blir en film, kanske en till om jag har tid. Eller som en helg, då hann jag med hela BBC-serie av Stolthet och fördom. Åh, Elizabeth och Mr. Darcy. De fick göra han till slut. Vad fint. Och så känner jag mig så där mysig och lite lyckligt kär också för en stund. Det är ju härligt, skapa bra och goda känslor. Men oj, så fort det går över. Verkligheten kommer ju snabbt i fatt. Och i det stora hela så har du inte gjort någon skillnad alls. Och det här sättet att stilla längtan på, det är ju lite som snabba kolhydrater. I längden ger det ingen tillfredsställelse som håller. Och vi har ju alla olika sätt att göra det här på. Det kan vara shopping, tröstäta, något spel på mobilen, renovering, jag vet inte. Eller någonting som vi lätt fastnar i. Och precis som socker och snabba kolhydrater så ger det en snabb rush och är lättillgängligt. Men att mata oss med den verkliga rikedomen, den rikedomen från Gud, den riktiga maten, det kräver ju mer av oss och det är inte lika lätt. Men jag måste också säga att det är ju inte Facebook eller filmer eller äta choklad i sig som är problemet. Jag säger inte att man ska undvika allt sånt. Men överflödet av det, och att vi så lätt vänder oss till det när vi har en stund över, och på så sätt också ökar vårt beroende av det, istället för att öka vårt beroende av Gud och ge mat åt vår inre ande. Och det är det här som gör oss ljumma, varken kalla eller varma. Och Jesus, i den här texten så uppmanar han oss att köpa guldet. Det som håller i längden, det som prövats i eld och som vi vet mättar på djupet. Det som är värt mer än någonting annat. Och jag tror att de flesta av oss här har upplevt att det här med att spendera tid med Gud ibland är helt fantastiskt. När man upplever den här närvaron, ett möte med honom som går på djupet och som gör att hela ens inre liksom gensvarar i tillbedjan. Det är fantastiskt. Men jag skulle säga att det är faktiskt lika ofta, eller oftare kanske, är ganska torrt eller svårt. Och då är det ju inte lika lätt att välja Gud när man vet att någonting annat kanske ger snabbare tillfredsställelse. För ärligt talat, det här med att läsa Bibeln, jag tycker ibland att det kan vara riktigt tråkigt. En annan bekännelse. Men även om det känns som att det inte ger någonting för stunden, så gör det någonting med oss i längden, i vår ande. Det fräschar upp oss, det göder själen och det bidrar till även att vi ökar vår hunger efter en närmare gemenskap med Gud. Det gör någonting med oss även de gångerna när det känns torrt och tråkigt. Så i längden så är det värt det. Det är som träning. Man ser ju sällan resultatet med en gång, men med disciplinen så förändras ju fysiken och man blir starkare och friskare. Så är det också i vårt andliga liv, i vårt inre. I Romarbrevet 12 så säger Paulus att frambär er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och jag tittar fortfarande på film. Filmen i sig behöver ju inte vara något problem. Även om jag tänker att man ibland behöver vara lite mer försiktig med vad det är man tittar på. Men jag försöker vara uppmärksam på när jag gör det som ett sätt bara att slappna av. Eller när jag kollar för att möta en djupare längtan som egentligen är efter Gud och som bara han kan mätta. Det är en skillnad i det. Och egentligen så vet vi ju alla det här. Alltså vi längtar ju alla efter att tron inte ska vara ihåligt prat eller en teoretisk kunskap. Utan verkligt äkta liv. När nära gemenskapen med Jesus som vi älskar. Riktig glädje och en frid som går på djupet. Och visst vet vi att vi borde välja Gud i vardagen. Men det är ju svårt i dagens samhälle. Det är därför vi har varandra som kristna syskon och i församlingen. Det är inte meningen att vi ska klara oss själva. Utan vi behöver den här uppmuntran och utmaningen och stödet som andra kan ge. Så ta vara på det i församlingen och era husgrupper. Och ytterst sett så är det här en otrolig inbjudan. För Gud längtar efter oss. Han vill umgås med dig. Och han vill att ditt inre ska vara ett heligt tempel. Den här texten från palmsöndagen. Jesus rider ju in i Jerusalem. Och en av de första sakerna som han gör sen, det är att han rensar templet. Han blir upprörd över den försäljning och allt det oheliga som pågår där. Och så rensar han det. Och han säger att det här ska vara en plats för bön. Ett bönens hus. Och det är det som vårat inre ska vara också. För till den här andra frågan då. Som jag nämnde i inledningen. Hur gör allt det här att jag är med och påverkar det onda i världen? För om jag väljer att läsa Bibeln en vardagskväll istället för att titta på en tv-serie. Det kommer väl inte stoppa terrorismen i världen? Eller? Kanske inte direkt. Men du kan påverka. Och händelserna kring påsken har ju allt med det här att göra. För ordet kristen, Det betyder efterföljare av Jesus, eller liten Kristus. Så i själva innebörden i det här ordet så ligger alltså meningen att vi ska vara som små Jesusar på jorden. Och faktum är ju att Jesus, han dog på korset. Och genom det och genom uppståndelse så har han redan vunnit seger över ondskan. Vi lever ju dock i den här spänningstiden av efterstriderna innan ondskan är helt utplånad. Men det här kommer in att Gud faktiskt bor i oss numera. För i gamla testamentet så bodde inte Gud i någon människa. Han bodde i templet och innan det i tabernaklet. Vissa personer, profeter och andra, de kunde få liksom en smörjelse som kom över dem. Så att de utförde under och profeterade och sådär. Men efter pingsten, påsken och sen pingsten, efter det så är det vi som är Guds tempel. Platsen där han vill bo och finnas med sin närvaro i världen. Och genom att Jesu ande bor i oss så har vi också samma auktoritet som han. Om vi ger honom utrymmet att verka i oss och genom oss. Genom att Jesu ande bor i oss har vi samma auktoritet som honom. Om vi ger honom utrymmet till det. Jakob 5:16 säger att den rättfärdiges bön har kraft och gör stor verkan. Och vi kan ju be i kraft och se sjuka helade. Vet att ni, det händer här i salen och i Sverige. Och det är ju en seger över ondskan på det här individuella planet. Men vi kan också be och förändra det politiska klimatet och även engagera oss för samhället. Ett bra exempel på den här andens förvandlande kraft är ju också om man fortsätter läsa under påsken och det som hände efteråt. För lärjungarna, man ser ju, de var ju under den här påskveckan framförallt, de var ju rädda och flydde, gömde sig undan. Just den här veckan när Jesus korsfästes. Petrus, han var ju en fegis, förnekade Jesus för att rädda sitt eget skinn. Men det här var innan han fylldes av den helige ande. Men bara en kort tid senare så står han mitt i Jerusalem och predikar i andens kraft så att 3000 personer omvänder sig till Jesus. Och de första kristna, de fick utstå massvis med förföljelse. Men tillsammans så blev de en förvandlande kraft som spred Guds rike över hela romarriket. Jesu ande i dem gjorde det här. Och Jesus sa att han är världens ljus. Tror vi verkligen det här så behöver vi se till att vara så fyllda av honom och hans ande. Så att vi kan sprida ljuset och driva bort mörkret. Jag har förstått med åren att min viktigaste kallelse i Turkiet, eller om jag är i Sverige eller var jag än är, det är att sprida ljus. Jag har fått det som profetiska ord massvis med gånger. Och det är till och med så att mitt namn Ellen betyder den skinande eller den lysande. Och jag tror inte att det är en slump. Men ofta i mitt liv i Turkiet så har jag undrat, men gör jag verkligen någon skillnad? Vi ser inte så stor, vi har inte sett så mycket resultat efter att se det som vi längtar efter. Men en gång så var jag hemma hos min granne, och jag tror att jag kanske berättat det här förut. Men jag drack te med min granne och så kommer hennes 4-årige son fram och vill viska någonting i mitt öra. Och jag uppfattar först inte vad det han säger. Men sen så talar han om det för sin mamma och hon liksom översätter åt mig. Så säger han, Ellen är ljus. Ellen är ljus. Snacka om jag blev förvånad. Som konstig sak för en 4-åring att säga. Men vilket profetiskt ord som kom från honom. Och sån uppmuntran för mig just då. Så det viktigaste jag kan göra i min tjänst är att se till att vara så fylld av Jesus som bara jag kan. Att öka det här måttet för hans plats inom mig. Rensa mitt inre tempel, platsen där Gud bor, så att hans ljus kan lysa genom mig. Sen står det i vers 21 som vi läste i kapitel 3 också. Att den som segrar ska få sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. hör ni, den här gemenskapen med Jesus. Och det här livet med Jesus, det är alltså direkt kopplat till seger. Att vi ska segra med Jesus. Och han red ju in i Jerusalem som en segrande kung brukade göra. Han kom hit liksom ett segertåg, fast på en åsna. Men sen så segrade han på ett helt annat sätt än vad folket trodde och lärjungarna trodde. Genom att lägga ner sitt liv. Och den här segern är tillgänglig också för oss genom det. Och därför så är palmsöndagen också så viktig. En påminnelse om att Jesus, han vill rida in i våra liv. Han vill bo där och vill att det ska vara en plats där hans närvaro allt mer får finnas. Där han vinner ondska över världen. Och det finns allt för många kristna som lever ljumma liv. De tror på Jesus. De är frälsta. Men tron är inte en förvandlande kraft i deras liv. Så, kära vänner, låt oss inte nöja oss med ett ljummet liv. Ett lagom kristet liv. Det är lagom Sverige, vi är bra på det. Men i det här ska vi inte vara lagom. För det äkta, det verkliga livet, det finns hos Gud för oss. Gud längtar efter oss. Men att köpa guld, det kostar. Det är inte billigt. Det är inget som man ska ta lätt på. Utan det är något som man får satsa allt för att köpa. Så var är du då i förhållande till den här texten? Har du frågat Jesus hur han ser på dig? Var är din blinda fläck där du tror att du är rik men du egentligen är fattig? Eller är du vid en punkt då det inte känns olustigt att läsa det här? Utan du faktiskt kan säga med uppriktighet att du lever så helhjärtat som du bör. Jesus, han knackar på våra dörrar och inbjuder oss till närmare gemenskap med honom. Vad svarar du på det? Vi kommer ha en tyst, en stilla stund, inte en tyst stund, alldeles strax. Det kommer spelas en sång som Anna ska berätta om. Och så får man sitta i tystnad och lyssna på den här. Och när ni kom in genom dörren så borde ni alla ha fått en rosa papperslapp, en tom. Om ni inte har det och om ni behöver en penna kan ni räcka upp handen nu. Så kommer det att delas ut. Räck upp högt så att de som ser Gunnar och Urban. En rosa papperslapp och en penna. Vad ska vi använda nu? Ja, på den här papperslappen. Här framme också. Här. På sidan här. Bra. På den här papperslappen så vill jag att ni ska skriva ner 2, 3, kanske 5 idéer på vad du, just du, skulle kunna ändra i ditt liv. För att säga nej till världens inflytande och för att ännu mer öppna dörren för Jesus och gemenskapen med honom. Och bara för att ge lite idéer så kan det ju vara att välja en bibelvers. Kanske att memorera när du lagar mat till exempel. Att fasta från sociala medier ibland. Kanske efter 8 varje kväll, vem vet. Ta en god vän och börja promenera en gång i veckan och liksom dela det här djupa livet med. Brottas tillsammans med frågorna. Kanske sätta alarmet på din mobil vid en särskild tidpunkt varje dag. När du liksom får stanna upp och vara medveten om Guds närvaro just där och då. Kanske bör du sluta titta på ett program som du vet har dåligt inflytande på dig. Kanske behöver du bara ta tid och vila i Gud. Kanske kan det vara att komma på bönemötena här i salen. Eller att prioritera husgrupperna. Vi är alla olika. och det här fungerar olika i våra egna liv, så skriv upp de idéerna som du tror skulle funka för dig, just i din situation. Så skriv upp några idéer och sen vill jag att du ska bestämma dig för att prova en av dem. Och när du har gjort det, antingen efter gudstjänsten eller i husgrupperna, berätta då för någon eller hemma vad du har bestämt dig för. Jag avslutar med bön och sen ska Anna komma fram bara och berätta också om den här stilla stunden lite. Men jag tackar dig Jesus för att du red in i Jerusalem som en kung. Att du har vunnit seger över ondskan. Och tack för att den här segern finns tillgänglig för oss. Tack för att du knackar på våra hjärtans dörrar. Och att du vill komma in där och ha gemenskap med oss. Det är en sån otrolig inbjudan. Tack för det. Och jag ber om din kreativitet också när det gäller vad vi kan göra i våra liv för att öka utrymmet för din närvaro där. Men tack för den här inbjudan. Det är en otrolig nåd.